CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Veckofinal och ganska sura börser i Asien, men Japan har utropat seger över deflation och dessutom har vi fått fallande inflationsförväntningar här i Sverige och glädjas över, och dessutom så är det ju fredag. Välkomna till Börsmorgon. I dagens program bland annat om att Bikos grundare lämnar efter 8 år, kritik om en alldeles för aggressiv säljkultur de senaste åren. Vi ställer oss frågan om sentimentet har vänt och frågan om småbolagen kommer nu. Förvaltarna är i alla fall här. Fredrik Skoglund, Joel Backe, Sten, FF Fonder och Danske Bank respektive. Kul att ha er här.
Kul att vara här.
Jag nämnde inflationen, fått lite positiva nyheter den morgonen. Lite lägre inflationsförväntningar både på 1 och 2 år. Kanske inte så konstigt efter vi fick lite fallande svensk inflation igår. Men det har ju varit en inflationsvecka starkt från USA 2 gånger om, men börserna får man tolka som ändå skakar av sig det där ganska så väl.
Ja, men det är ju ett styrketecken att skaka av sig sådär. Så vi är väl inne i någon form av climbing the wall of worry är börsen. Vi är oroliga, men det går fortfarande lite uppåt då. Mm.
Och noterbart kanske var att, nu återhämtades ju Wall Street igår, även om det var en liten korrigering, men jag noterar småbolagsindex Russell 2000 var förloraren igår i alla fall, ner 2%. Och just småbolagen har ju fortsatt inte haft det så lätt när vi pratar om nya all-time-high hela tiden.
Nej, det stämmer ju. Det har fortfarande varit sentiment att man har letat sig mot likviditet, mot säkerhet, mot de större bolagen. Och jag tror fortfarande småbolagen är ner 20% sen senaste toppen de tog den 19 november 2021. Medan OMXS30 liksom här i Sverige, det är på all-time-high. Så att det är fortfarande en hel del möjlighet att ta igen förlorad mark.
Mm. Ja, det är storbolagen som sätter rekorden här hemma, och noterbart igår var att det var techjättarna som de som står emot. Det kanske är dit man flyr när det börjar bli lite oro.
Ja, men så är det. Nej, men det som har drivit det här på slut, det är ju de investeringar som sker i AI. Och det är ju väldigt tydligt att det är det som driver på. Nvidia har ju haft fantastiska EPS-revideringar uppåt och aktien har gått fantastiskt. Men vi har ju sett att det likaviktade S&P har ju gjort nya all-time-highs också. Så det är inte riktigt bara de stora längre, utan det är lite bredare. Men det är fortfarande de stora bolagen som driver, absolut. Mm.
Vi kan väl komma tillbaks till sentiment och konjunktur. Jag vill bara komma in på lite av morgonens nyheter. En av dem då, som jag nämnde inledningsvis, det är att 2 av bolaget Bikos grundare, Erik Gatenholm, som tidigare också varit vd, och Hector Martinez, lämnar nu bolaget efter 8 år. Det här har man gjort efter samtal med styrelsen och efter en nyligen framlagd extern visselblåsarutredning som slagit fast en alltför aggressiv säljkultur under tillväxtåren. Något som dåvarande regering ska ha varit medveten om och till och med uppmuntrat. Det låter allvarligt men inte brottsligt, menar ordförande Rolf Claesson som vi pratade med för en stund sedan.
Efter ett antal snabba förvärv och så, trots att man arbetade hårt med interna kontrollsystem och så vidare, så fanns det en del brister och luckor. Och det gjorde att en del intäktsfördes på fel period och en del intäkter skulle inte ha intäktsförts överhuvudtaget. Det här är allvarligt naturligtvis. Det är inget positivt eller svicklande för bolaget, men det här är historia.
Ja, nu vänder Biko blad. Alltså det låter ju väldigt uppseendeväckande, och nu säger man att det inte ska vara brottsligt, men det låter ju också flagrant att man har känt till detta och eventuellt då bokfört intäkter som kanske inte alls skulle vara där.
Att man säger att det är allvarligt men inte brottsligt gör ju att det låter ju inte jättepositivt när någonting sånt där inträffar, och liksom de har bokfört intäkter som inte ska bokföras. Nu är inte jag expert på liksom IFRS 16 hur exakt det ska vara, men det bör väl kanske vara lite brottsligt.
Nej. Och jag känner inte heller till det här i detalj, vi får väl fortsätta följa detta, men onekligen uppseendeväckande. Och tråkigt att Erik Gatenholm lämnar, en vd som varit här många gånger och kommenterat rapporterna längs med vägen. Men nu med det, forskning vd, och vi följer BIK och fortsätter under dagen. Hörrni, något vi följde mycket under gårdagen var ju Embracer, gamingbolaget som också, likt BIK, varit pressat. Nu sålde man stora delar av Saber tillbaks till grundaren. Det var ett kort jubel på börsen, upp inledningsvis, men sen kraftig nedgång för aktien. Så marknaden inte omvänt på den här affären?
Nej, man hade nog förväntat sig. Det har varit ett rykten att det skulle vara tiotals miljarder som skulle säljas på en gång. Och det kommer säkert fler försäljningar, men det här var ju inte det som marknaden ville se igår. Det var ju uppenbart.
Mm. Det var ju en pressad del av sålde också, ska man komma ihåg. Det var ju liksom Rysslands exponeringen, och det kryllar ju inte av bolag och individer som vill ta den exponeringen just nu, liksom med vad allt det innebär. Så att det har ju skapat väldigt press på det och liksom på priset också, om man kollar på vad de fick betalt.
Just det. Och sen så fick man ju en betalning som var en form av skuldbrev, så betalningen ska komma tidigast i höst, eller tidigast kan komma i höst, eller därefter kan det bli med lite ränta på, men samtidigt har man då en press på sig att få ner den här skuldsättningen, så att antar att en viss risk fortsatt ligger i caset Embracer.
Ja, alltså det kommer ju säljas fler delar. Det kommer ju krävas för att nå de målen.
De behöver likviditet på 3-3,5 miljarder kommande år, liksom, med allt vad som ska ut med både investeringar och tilläggsköpsskillingar. Och om de inte får alla de här pengarna direkt, och det skjuts lite på, då måste man ju göra mer grejer för att egentligen ha likviditeten. Mm.
Vi pratade med Lars Wingefors igår kring detta. Hela intervjun hittar ni på di.tv. Den är värd att titta på. Jag noterade igår, det här är en väldigt stökig bild, men det här är blankningspositioner på Stockholmsbörsen, och Embracer är, räknar jag rätt, på plats 5 här. Men det var faktiskt så att, om jag såg rätt, så minskade blankningen marginellt under gårdagen. Ett annat bolag som finns med på den här listan, något högre upp, det är ju Intrum, som också hade en väldigt tuff dag och som eventuellt är en mer akut kris än Embracer. Aktien föll kraftigt igår efter att bolagets obligationer, framförallt de kortare löptider, fallit ännu mer. Man har tagit in en investmentbank, Julian Loki, som är en beskrivs som en rekonstruktionsmästare med meriter som att ha arbetat med Lehman Brothers, Enron och just nu krisande Evergrande, kring att försöka stärka bolagets finansiella profil. Som sagt, sitter betydligt värre till än Embracer, men återigen kanske en skuldproblematik för ett väldigt blankat bolag.
När man gasar lite väl mycket och sen vänder vindarna, då blir det inte alltid lika kul. Det får man ju se här. Det är både liksom Embracers fall, men kanske framförallt Intrum som har stora, stora problem. Det skulle större än Embracer, absolut. Och sen två rådgivare. Det luktar ju lite liksom panik att de måste göra någonting. Så det är ganska uppenbart att det är problem.
Mm. Och sen med liksom en hög blankning, jag bara tänker på den här listan, att det är ju... Det är kanske ett allmänt råd att när man ser den där listan, det är, man ska vara lite försiktig när blanka positioner är höga. Eller?
Ja och nej. Ibland är det bra. Alltså, är det ett varningstecken såklart. Det är ju inga dumsnutar som sitter och blankar. Men i vissa case så kanske det är lite mer... kan man vara lite mer frågande kring varför de blankas.
Vi kan ta Fortnox, var jätteblankat inför Q4-rapporten. Det har varit en extrem short squeeze på en väldigt stark rapport. Så att det är inte bara om det är höga blankningstal att det är kanske en dålig investering eller man inte ser någonting där. Vi äger jättemycket Fortnox. Sen självklart måste man förstå varför det är blankat. Mm. Och vad problemet är.
Bara... Scandic finns ju med i den här listan. Och där ska det ju handlas mycket om... konvertibler eventuellt, ja. Som en historia bakom att vi har svårt att se Scandic i den här listan eftersom vi ser en klocka som ligger över där, men den ligger precis där i topp med SBB. Förresten, bland de som drabbas eventuellt här om Intrum obligationer så finns Spiltan Fonder med bland ägarna där. Det gör de också i fastighetsbolaget Fastator som ställde in räntebetalningar igår på en rad obligationer. Det här är betalningar som förfaller redan i slutet på den här månaden och man säger att man ska betala dem i maj. Det är förseningar som beror på en senare försäljning som dröjer ytterligare några månader. Men på tal om blankningslistor och på tal om sentiment som vi är inne på inledningsvis. Det har ju skett ett ganska så tydligt skifte i att vi är betydligt gladare och mer riskbenägna på börsen. Mycket har gått upp senaste tiden. Joel, det här är en liten rörig bild som vi satt ihop. Mm. Men det är alltså de mest blankade bolagen till vänster i samband med Q3-rapporterna. Och sen dels är det blankningspositioner, men i det gula fältet reaktionerna på de rapporterna. Till höger ligger de mest blankade bolagen i samband med Q4-rapporterna i det gula fältet. Reaktionerna på de rapporterna. Mm.
Kan vi verkligen se liksom vilket sentimentsskick det blev från Q3 till Q4. I Q3 så fick ju hedgefonderna och alla blankare rätt i nästan alla papper. Det var väl Sinch som gick riktigt bra, men resten var det väl väldigt tufft på. Men i Q4 var det tvärtom. Då skulle alla täcka sig på alla rapporter. Och det säger ju lite om sentimentet också, att det kunde vara... Det var MIPS där, en MIPS kom in med en rapport som var väldigt, väldigt långt från förväntningarna. Så att egentligen var en ganska dålig rapport. Men aktien stängde ändå upp 10% trots att väldigt mycket blankat. Så att det säger ju någonting att man vill börja täcka kortpositionerna från blankarna, och sentimentet i helhet är mycket mer positivt.
Om det klingar så. Hexatronic fanns där i listan, så det var ju en tuff Q3 och sen ett stor lättnad på Q4 när man nu är tillbaka ungefär på nivåerna innan Q3.
Ja, nej, men absolut. Ja, men det är ju som Joel var inne på. Det var ju helt annorlunda Q3 mot Q4-reaktionerna. Och ja, vad gäller småbolag så skulle jag väl inte säga att det är otroligt mycket mer riskbenägenhet. Där är vi ju inte riktigt än, utan det är ju de stora bolagen som har gått upp än så länge, och vi ser vissa tendenser till en breddning, men det är ju inte någon sån riskvillig börs egentligen, om man ska vara helt ärlig faktiskt. Det är en ganska smal börs. Mm. Så att det finns ju bolag som är otroligt billiga fortfarande bland de mindre bolagen.
Men nu har vi tagit igenom en inflationsvecka. Vi pratar om sänkningar. Och vi tvistar om det ska ske kanske i maj eller juni för svensk del. Men det är ganska små skillnader här. Är vi inte i ett läge där kanske det här positiva sentimentet kan fortsätta, och kanske det där gapet ner mot småbolaget skulle kunna stängas?
Nej, men så skulle det nog kunna bli. Jag skulle ju inte bli förvånad om Sverige sänker räntan före. Du såg inflationsförväntningarna häromdagen. Men sen också att vi har ju en helt annan situation där vi har mycket rörlig ränta. Vi ser det i Finland också. Här slår räntehöjningarna blixtsnabbt, medan i USA, som har huvudsakligen fasta räntor, 60% av alla bostadstagare ligger på under 4% i USA. De har inte påverkats någonting än. Däremot så blir det i USA väldigt trög flyttrörlighet, för att ingen kan flytta. Så att de kommer ha mycket längre problem egentligen om det fortsätter så här. Så att, nej, men jag tror väl att svenska räntan är ganska viktig av många olika skäl, men framförallt konjunkturvilligheten och liksom att det ska komma igång igen lite grann.
Mm. Invändning kanske skulle vara att vi har en riksbank som försvarar kronan. Det finns ju de som hävdar att en sänkning skulle kanske kunna också vara bra.
Man vet ju inte, och jag är ingen valutaperson, men jag tror generellt om man tittar på liksom blanka Sverige. Man har ju blankat Handelsbanken och till exempel. Och man har ju varit allt ifrån skjutningar till att vi har väldigt hög rörlig ränta då. Så jag tror hedgefonder generellt har velat blanka Sverige. Skulle vi sänka räntan, då är ju liksom oron för banker, den bör ju försvinna. Bankerna är ju ultrastarka i Sverige. Så jag tror det kan få lite mer dynamiska effekter än vad man tror, att Sverige som investeringsland kan komma tillbaka på ett helt annat sätt. Mm. Så att, men det är ganska viktigt att Sverige visar vägen. Och man kan snacka jättemycket om det här, men Handelsbanken igen då, deras makroteam, de har gjort tittat på realräntenivån. Vi har ju haft väldigt hög inflation, så vi har haft väldigt negativ realränta. Därför har kronan varit svag, tycker de. Och nu när vår inflation är betydligt lägre än USA:s, så är vår realränta, vi är snart ser ganska bra ut. Så kronan kan nog stärkas även om vi sänker räntan. Vi får se. Who knows? Mm.
Men kanske som sagt positivt för småbolagen.
Absolut.
Är förhoppningen. Hörrni, vi har en liten stund kvar till öppningen. Du var inne på det, Fredrik, jag vill bara följa tillbaka till att mycket ser fortsatt väldigt billigt ut, vissa segment. Är det något särskilt att tänka på?
Ja, men det finns ju bolag som har liksom noll i EV 3-4 år ut. Om kassaflödet finns där, de växer vidare, Alltså det är ju extremt låga värderingar på sina håll faktiskt. Och omvänt då, om man tittar på några liksom, det finns ju liksom bland småbolagen i de högre market cap, mid cap, där är ju värderingarna ganska höga faktiskt, om man ska vara ärlig. Så det är väldigt stora skillnader storleksmässigt just nu faktiskt. Det har nog aldrig varit så här stor skillnad faktiskt. Mm.
Vi ska titta till hur de här grejerna förhåller sig till varandra när Stockholmsbörsen har öppnat, vilka rörelser vi får på dagens nyheter. Vi går ut till Sofie Gräsberg i marknadsstudion.
Det är avvaktande börsöppning för Stockholmsbörsen som rör sig svagt uppåt. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Boliden i toppen som stiger nästan 2% precis vid börsöppningen. Även Sins och SCA är upp omkring 0,5%. I botten däremot så hittar vi Handelsbanken och Sandvik som båda backar lätt. Och vi ska givetvis kolla Biko som idag backar närmare 9% precis vid börsöppningen. Medicinteknikbolagets grundar duo Erik Gartenholm och Hector Martinez lämnar bolaget med omedelbar verkan. Och på tal om medicinteknikbolag, Advice tar in 100 miljoner kronor i en riktad ny emission till en rabatt på 7,3% mot gårdagens stängning. Och den aktien backar i linje med den rabatten. Desto mer backar Fastator som är ner 12%. Fastighetsbolaget ställer in en rad räntebetalningar och det ska bero på en försenad fastighetsaffär. Intrum uppges dra ner på 600 tjänster i Spanien, det rapporterar El Confidential som inte fått en kommentar från bolaget själva. Inget avslut i Intrum ännu, men det ser ut att bli en rejäl nedgång. Jag kan också nämna att Bonava är i mål med sitt finansieringspaket och de nya obligationsvillkoren trädde i kraft igår. På rekfronten så köpstämpel för Skistar från Handelsbanken som sätter riktkursen på 200 kronor. Den aktien stiger 6% och handlas nu för 147 kronor aktien. Dustin däremot får säljstämpel av Handelsbanken som tidigare hade behåll och Dustin backar närmare 5%. Handelsbanken sänker även sin rekommendation för Investor från Outperform till Market Perform och aktien rör sig svagt neråt. Åt andra hållet rör sig Embracer som stiger 1%. Där kan vi säga att Kepler efter gårdagens försäljning återupprepar sin köprek med riktkursen på 36 kronor för aktien. Men i kort väldigt avvaktande på Stockholmsbörsen som rör sig i sidled.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
För det, Sofie, vi kommer tillbaka till dig om en stund. Stora rörelser ner på många av de bolagen vi pratat om. Inte minst Intrum som kanske får ett avslut i om en stund. Men tufft också för de andra bolagen och för Advice som tog in pengar ner 7% här i öppningen. Har haft en ganska tuff tid på börsen de senaste veckorna.
Ja, det kom väl en liten tuffare rapport här för några veckor sedan. Jag tror organiska tillväxten var ner 25%. Och de tillhör ju ett av de här bolagen som har gjort en extremt snabb resa och gjort väldigt, väldigt mycket förvärv, framförallt i USA. Så marknaden är lite orolig på att se vad är det verkligen för bolag de har köpt. Liksom, levererar de här bolagen? Är det kvalitativa bolag? Och hur kommer det se ut framåt? Och då självklart när något kvartal kommer och det är väldigt, väldigt svagt så börjar man ju liksom ifrågasätta men hur ser det här ut? Men nu ska man ha åtanke att de har levererat väldigt, väldigt bra siffror liksom senaste året. Det har de verkligen gjort. Mm.
Men på tal om Advice och att man tar in pengar, det har ju på tal om det här liksom lite mer positiva sentimentet, det har ju blivit lite mer emissioner och det börjar röra på sig. Temperaturen där det känns som det varit ganska kallt ganska länge har tinats upp och vi har faktiskt en notering som kommer upp snart. Så det är ett litet bättre sentiment här också.
Nej, men så är det ju. Det finns ju många olika grejer, men jag tror ändå generellt att marknaden har börjat bli mindre orolig kring, även om man inte, när man pratar om Intrum och sådär så blir man ju orolig. Men om man tittar på iTrax crossover, ett kreditspreadsindex på Europa brett, det har ju gått ner 170 punkter sedan i oktober-november förra året. Och det är nu nere på liksom 295 eller någonting. Och det är ju alltså då finansieringskostnaden har ju gått ner 1,7%, och sen om det kommer räntesänkningar på det, så man hör ju från fastighetsbolag, obligationsmarknaden, vi har sett det, flera transaktioner har öppnats upp. Så att jag tror generellt så är man lite mer det finns lite mer, alltså det finns mindre oro på det stora hela, tror jag, för balansräkningar. Sen så finns det exempel som Intrum och sådana här som behöver hantera sina problem. Men marknaden i stort är lite mindre orolig, tror jag. För annars hade de här spreadarna varit höga fortfarande. Mm. Alltså man tänker liksom, man är ju mindre orolig för att det ska smälla i brett i ekonomin. Det är vi väl egentligen. Och det leder då till att liksom, man kan ta in mer pengar, man gör emissioner och sådär liksom. Så att marknaden är nog lite mer mottaglig för emissioner och framåtblickande grejer faktiskt. Mm.
Och förhoppningsvis också noteringar. Vi har haft få, som sagt. Vi fick en rapport igår från en av de nya Rusta som togs emot väl. Och vi har ju haft Yubico, säkerhetsbolaget, som kom till börsen via Bures SPAC-affär, som också har varit en väldigt trevlig resa för aktieägarna där den inledande tiden. Och sen så snart då nästa vecka, tror jag det är, så får vi ytterligare en nykomling som det börjar surras lite om, som Carnell. Det är väl ett förvärvsbolag, Carnell.
Carnell Group. De har inte funnits jättelänge, men det är en av de här industrikompoundersna som plockar in, köper in bolag, liksom väldigt spridda olika industrier. Sen har de gjort lite omställningar eftersom de fick ny vd liknande 2021 och försökt ta efter liksom lite mer, kanske jag tänker Lagercrantz-modellen, köpa lite mer kvalitativa bolag. Men den kommer väldigt, väldigt billigt. Det har väl surrats i två år om att Carnell ska komma till börsen. Jag tror de även gjorde någon pre-IPO för något år sedan och tog in pengar. Men nu ska de egentligen bara ta in fräscht kapital, så att det inte är någon utförsäljning, vilket kanske kan ses som positivt, så att de kan fortsätta växa. Det är deras plan. Men kollar man organiskt på Carnell så har de ju haft det lite tuffare. För det är ju fortfarande lite tuffare där i industrin. Så att du hade en tror jag, organisk EBITDA var väl ner under 2023, eller organisk tillväxten också. Och även 2024 ligger ju att det ska vara lite tuffare för Carnell mot den exponering de har.
Mm. Jag har inte koll på exakt siffrorna, men värderingen landar någonstans över miljarden och omsättningen ligger också där med 10-12 marginal.
10 gånger EBITDA ungefär på 2024-estimaten för mig.
Mm. Det är ju en bit ifrån. Alltså det är kul att det tinar upp när vi får lite noteringar, men om vi minns hur många som kom för några år sedan, och de kanske också kom in på en annan nivå, att det kanske är roligare att titta på nynoteringar idag.
Ja, men det är väl, så är det ju. Jag menar, Rusta har ju kommit in, gick jättebra, Yubico som du nämnde, och Carnell ser ju inte ut att komma in jättedyrt egentligen. Sen är det, som Joel var inne på, det är lite frågetecken kring industrin, framförallt i Norden. De har ju mycket Finland också, så att Finland och Sverige har ju varit lite tufft. Och är nog lite tufft fortfarande innan det vänder. Mm.
Du Fredrik, du har ju varit på mycket bolagspresentationer de senaste dagarna, på tal om industrin och när det vänder. Eller vad har varit i fokus?
Men Carnegie hade verkstadsseminarium och Danske Bank hade småbolagsseminarium. Ja, men alltså mycket fokus har ju varit på pris egentligen. Vad ser företagsledarna för pris in i nästa år då? Och ni vet, när inflationen var, så har man ju, de som var duktiga på att höja pris tidigt, de har ju gynnades liksom tidigt, och de som har lite längre cykler på att höja sina pris, de gynnas ju fortfarande då. Det finns ju exempel som, ja, men framförallt inom medtech skulle jag säga, där är det liksom, de är ganska sena, så de kommer ha pris med vind in i 2024 brett. Och då kommer nog 2024 se ganska bra ut, både marginaler och tillväxt. Medan generellt sett kan man väl säga att verkstadsprishöjningar, de är slut. Nu, som SKF diskuterade på Carnegies seminarium, så här, ja, vi ska bara undvika att sänka priserna nu. Så nu ska vi försöka hålla emot. Så verkstad är väl mer diskussioner kring att vi ska inte behöva sänka priserna. För råvarupris, alltså inputpriserna, har ju gått ner tydligt. Och de stora inköparna då, de är medvetna om det här och då kommer de ligga på sina leverantörer att vi vill sänka priserna då. Så att, ja, men det är väl något som är ganska tydligt när man är på de här. Vissa har prismedvind, vissa har prismotvind. Och sen är det också mycket diskussion kring orderböcker. Likadant där egentligen faktiskt, där medtech generellt sett har väl fortfarande väldigt långa orderböcker. Det finns några exempel till, Micronic och Munters och några, de har väldigt långa orderböcker, så det behöver man inte vara så orolig för egentligen i närtid, medan andra då har ju konsumerat upp sina orderböcker, så nu snackar vi mer 2-3 månaders sikt de ser då. Så att, ja, men det kommer vara lite annorlunda under 2024 faktiskt. Så får man se om börsen, för det som den har gjort, den har ju valt att se igenom det här nu. Man ser ju ganska positivt på liksom PMI-relaterade bolag, mer cykliska bolag. Och det är ju för att man tror att det ska bli bättre andra halvåret då. Mm.
Dina tankar, Joel, här. Det låter ju som trevligt också för inflationen att man säger att man ska försöka inte sänka. Det behöver kanske inte bli en marginalpris eller ändå, som du sa, inte att priserna var...
Nej, men man kan ta ett exempel. Alltså jag tror så här, husbilar i USA, där sänker de priserna för konsumenter har inte råd. Underleverantörer till den industrin, ja, om bilen sänks i pris, det är svårt att se att de ska höja priserna in där. Sådana exempel där produktpriset går ner, ja, men där är det ju tufft liksom att få igenom dina... Även om du har kostnadsökningar själv. Då måste du ta med egen produktivitet. Då.
Men det är där det blir jätteintressant att kolla liksom, nu om man tittar på bolagen, vad de har för exponering exakt. Vad de adderar för värde med produkterna. För har du liksom ett bolag som verkligen har... Ta bilar och så tar du gör en liten gummilist till bilen. Bara för att bilen sänks med 10% i pris i värde kanske inte den här gummilisten rör sig jättemycket på bilen. Men kan man hitta liksom de här specifika nischerna som klarar att hålla pris, då kan du behålla din liksom bruttomarginal eller du kan egentligen få en skjuts av det där för att dina inputpriser går ner. Så att du vill ju ha de där starka, tänker jag i alla fall, att du vill ha de där starka varumärkena, starka nischerna och som är marknadsledare och inte måste konkurrera på pris. För konkurrerar på pris, då kanske du inte har den där edgen på andra ställen.
Hörni, tillbaks till börsen då, vad som har gått bra. Fastigheter har haft det trevligt sen Q3-rapporterna. Mm. Kanske inte alla, men de flesta har gått väldigt bra.
Ja, det var väldigt bra sentiment. Liksom. Egentligen, vi prisade ju först in i början på året, så prisade vi in väl 4-5 sänkningar nästan från Riksbanken. Att nu var allt löst. Vi har sett femårsswappen var nere på 2,5%. Så att det fick ju många av de lite högre belånade bolagen att egentligen gå rakt i taket. Men det där skapar egentligen ganska mycket skillnader också. För att även här har vi sett stor skillnad på om det är likvida bolag, liksom större size market cap, då har ju egentligen dit investerare har letat sig. För att man har inte velat ha någon liksom likviditetsrisk eller något liknande. Men kollar vi på de liksom lite mindre bolagen som egentligen har samma uppsida från att räntan går ner. De kanske redan idag har en högre genomsnittsränta. Då kan vi ta exempelvis SLP eller Nyfosa eller Stenhus. Mm. Som redan idag betalar väldigt höga räntor och klarar det bra idag. Går räntan ner 25-50 punkter, ja, men det slår jättemycket rakt på liksom cash earnings för de här bolagen. Skulle räntan gå ner 25-50 prickar för vi tar Balder, det kommer ju fortfarande att genomsnittsräntan ska upp för Balder för att de har haft så långa räntebindningar. Mm. Så att det kommer ju fortfarande vara negativt för dem över tid för att de kommer sakta men säkert börja betala högre och högre ränta. Så att det finns fortfarande möjligheter kring vissa mindre fastighetsbolag tycker jag. Mm. Som liksom har lagat efter.
Här är en graf på en hel del fastighetsbolag. Ja. Det är lite svårt att se, men just nämnda Balder är väl en av de som faktiskt har studsat ganska så.
Den har gått jättebra.
Ordentligt här och den som nästan finns i topp här.
Ja, den är högst upp.
Ja, precis.
Så att det är det bolaget som har egentligen gått bäst av alla fastighetsbolag. Och sen, liksom Balder är ett jättefint bolag. Erik Selin gör det jättebra. Jag tyckte bara när de gjorde den här emissionen på 1 eller 2 miljarder. När de gick ut och berättade att de betalar 50 000 kronor i transaktionskostnader. Det är ju sånt man vill se som aktieägare. Att de kanske inte alltid använder en investmentbank och betalar flera miljoner i transaktionsavgifter. Det är så det blir när du har liksom en riktig ägare bakom i form av Erik Selin. Sen har ju Balder fortfarande lite tuff uppgift framöver. För att de har ju mycket bondförfall. De har mycket en givig struktur som kostar pengar och det kommer inte ut jättemycket cashflow. Mm. Så att det finns, Balder har gjort det jättebra, men det finns nu även möjligheter på lite mindre bolag som kanske liksom finansiellt ser ännu mer attraktivt ut än Balder, handlas billigare.
Du har en till graf, eller fortsätt den tanken, ja. Vilka bolag är det du tänker på? Medan vi
men om vi kollar på hur bolagen liksom värderar sitt fastighetsbestånd, då är det liksom generellt att många bolag med bostadsfastigheter, de har egentligen väldigt låga eller höga värderingar på fastigheterna, det vill säga låga yielder. Och har du en låg yield på fastigheterna och du ska betala en hög ränta, då blir det automatiskt väldigt svettigt, för det blir inget över till aktieägarna. Och det har vi sett på många av bostadsbolagen. De med lägst yielder har ju haft det tufft, och det är ofta där de som behövt göra de här nyemissionerna. Men kollar vi på exempelvis SLP, om du har en hög yield, du betalar ganska hög genomsnittsränta redan idag. Du har bra förräntning på det egna kapitalet. Det sprutar ut cashflow som du kan trycka in i verksamheten igen. Du har projekt som kommer. Så blir det väldigt, väldigt bra egentligen över tid när du investerar i en sån verksamhet. Det blir en ränta på ränta effekt man vill åt. Samma sak, vi tar Nyfosa. Höga liksom yielder där i. De betalar väldigt hög genomsnittsränta idag. Det var till och med så att marknaden prisade lite en nyemission där tidigare. Men sen klev ju David Mindus in med Sagax in i bolaget.
Kvalitetsstämpel
lite så. Men kommer räntesänkningarna, då är det där du kommer få störst uppsida. På egentligen någon som har högst yielder men även betalar högst räntor.
Fredrik, dina tankar om dels fastighetsuppgången vi redan sett och fortsatt eventuellt?
Ja, nej, men det är lite tudelat. Tittar man på 10-årsräntor i Sverige så är de ju väldigt låga, 2,4%. Om man ska, det här är ju långa tillgångar. Ska man värdera de här bolagen på 2,4%, ja, men då är de ju extremt billiga idag också. Sen så har de ju en kortsiktig ränta som de betalar. Och då, men egentligen ska ju fastigheter värderas på 10-årsgilder. Så att, på så sätt så är det väl ganska intressant långsiktigt oavsett egentligen. Och sen tittar man, jag håller med det Joel säger, liksom, att de som har mest alltså, höga yielder och liksom, mycket rörlig ränta, liksom, de kommer att ha bäst sving sen. Då. Så att, nej, men vi gillar också SLP, vi fokuserar ju på bolagen som kan växa vinsten alldeles oavsett vad räntan är. Då. Och många av de här industrinära bolagen, eller ja, logistikbolagen, de gör ju det. Vi såg ju häromdagen när Catena tog in pengar, det var tydligen extremt stor efterfrågan. Så det finns ju definitivt, det verkar finnas en upptining av intresset kring
just
det, fastigheter
och de såg
generellt.
Talade om att man såg stora möjligheter att använda, sätta ja, de pengarna
Catena, i Catena kom ju med hög sannolikhet bygga ett nytt lager åt Boozt till exempel. Och det är ganska stort, tror jag. Ja, det kommer finnas många. Det verkar inte vara problem kring efterfrågan på hyrorna ännu. Även om det finns vissa spekulativa inslag faktiskt på logistikområdet också. Europeiska spelare som har kommit hit som har lite outhyrt. Mm.
Men det är det som jag tycker är intressant med Catena. De har en LTV, alltså loan to value, på 37% och så tar de in 2 miljarder. Så den är nere på 31% för att sätta 2 miljarder i spel och få upp sin LTV. För att 37% är väldigt lågt. När man är inne liksom i deras logistiksegment, för det är inte så jättehög avkastning, det kommer inte ut jättemycket cashflow, så de bör kunna ligga på en högre belåningsgrad. Så de måste investera 4-5 miljarder nu för att egentligen få upp sin LTV lite mer, skulle jag säga. Så att jag tolkar det nästan som väldigt, väldigt, väldigt defensivt att ta in de här pengarna. Jag tycker de hade en balansräkning att de skulle klara det själv utan att börja ta in pengar och fortfarande kunna exekvera på deras pipeline.
Men ja, marknaden kanske är en tid också när man uppskattar extra försiktighet eller liksom att man tänker en extra gång.
Men så är det ju. Och det är ju väldigt, liksom, väger vi över till att inflationen fortsätter ner, då går räntorna ner. Om det inte blir så att man skulle bli omvända, ja, men då vill du gärna ha det här extra kapitalet tror jag, i balansräkningen. Mm.
En annan försiktig general är ju Fredrik Lundberg. Det finns en intervju i dagens tidning med honom på tal om fastigheter. Kanske inte så väntat ett försiktigt råd från Lundberg som agerar så. Säger att det kanske inte är tid att köpa nu utan han hellre väntar lite till med att addera genom sina fastighetsinvesteringar. Vi ska ta och gå ut till Sofie Gräsberg i marknadsstudien och titta till Stockholmsbörsen. Hur går det?
Ja, Stockholmsbörsen stiger svagt och upp ungefär 0,2%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi Boliden och Ericsson i toppen som båda stiger omkring 1%. Medan vi i botten hittar SBB och Kinnevik som backar närmare 2%. Och Biko är ner närmare 9%. Där så har ju meddelats att grundarduon kommer att lämna bolaget med omedelbar verkan. Ett annat medicinteknikbolag som kommer med nyheter på morgonen var Advice som tar in 100 miljoner kronor i en riktad ny emission till en rabatt på 7,3% mot gårdagens stängning, och de backar i linje med den rabatten. Fastdator backar 12%, fastighetsbolaget ställer in en rad räntebetalningar. Och så har vi fått avslut i Intrum som är ner 26% idag. Där så har ju spanska medier rapporterat om att de uppges säga upp 600 tjänster i Spanien. På rekfronten så Skistar stiger 5% efter att de har fått köpstämpel från Handelsbanken som sätter riktkursen på 200 kronor. Dustin däremot får säljstämpel av Handelsbanken som tidigare hade behåll, och Dustin backar 8,5%. Så kan vi notera att Embracer stiger närmare 2%. Och kan väl också nämnas att i Japan så tog lönerna ett kraftigt kliv uppåt och kom in på 5% för första gången på 31 år. Och beskedet kom efter börsstängning på Tokyobörsen, så det kommer bli en intressant måndag där. Men i kort, Stockholmsbörsen är väldigt avvaktande och stiger lätt.
Tack så mycket för det, Sofie. Avvaktande, men vi vänder ändå runt och det blir lite stigande börs. Vi ser om vi håller det där i mål idag. Det vore ju trevligt när det är veckavslutning och allting. Åter till vad vi pratade om tidigare, om pris då, och jag vill komma in på lite case som ni kanske gillar apropå detta. Vi börjar med dig, Fredrik. Bolag som ligger i en vinnande trend, och vi är inne på Medtech som ett exempel.
Ja, men som jag var inne på, många, framförallt på verkstadssidan, höjde priset tidigt efter pandemin. Och om vi tar typexemplet då, Elekta då, som har en lång produktionsfas för sina maskiner. De har ju i orderboken, som är 42 miljarder, som är liksom, det är 3,5 år. Där är det mycket bättre marginaler. Och nu är det så att jag tror det här innevarande kvartalet som kommer nu, det är första kvartalet där de säljer ut maskiner som de har höjt priset på med 5% ungefär. Så de kommer ju ha hela det här året prismedvind på storleksordningen på sina maskiner, kanske 4-5%. Och sen lanserar de nya produkter också som har betydligt högre priser. Då. Så att det var det jag menade. Så att nu när det är väldigt liksom, det är osäkert läge liksom, vad vi ska göra, så då gillar jag liksom att ha bolag som har ordentlig orderbok där jag kan liksom ha en uppfattning om vad det är för kvalitet i den orderboken. Det är det jag menar, det rullar ut liksom. Vi har även Micronic i ett sånt exempel också. Där har vi sett tidigare att de höjde priset tidigare. Där har ju liksom Q4 var jättestark, Q1 blir nog också jättestark. Det är fortfarande en väldigt lång orderbok, men den aktien har ju också gått som en raket. Mm. Det har inte Elekta gjort. Och sen har vi ett annat litet mindre bolag då som vi Tobii Dynavox, som där höjdes priserna då för deras, de gör ju kommunikationshjälpmedel, otroligt underpenetrerad marknad, kanske 2% av de människorna som behöver de här hjälpmedlen har fått dem, och de, Tobii Dynavox, är störst i världen på det här. Där höjdes priset in i 2023 med 9%, det är då av amerikanska Medicaid, och så då har de implementerat de här prishöjningarna gradvis under 2023, men det blir ju en effekt in i 2024 också på storleksordningen 6-7% kanske, för de för ytterligare höjningar. Mm. Så att har du liksom så mycket pris med dig i ryggen, och så kanske du har i deras fall kanske 15-20% volym också, så blir det ju väldigt bra tillväxt. Och det tror jag det kommer nog fortsätta ganska länge, det där tillväxtcaset då. Så att det är väl en annan sån aspekt.
Ja, men också en aktie som gått rätt bra, så vi precis här upp.
Ja, men den har gått ganska bra tycker jag. Men tittar man lite längre fram, och man tror, de har ju liksom en cash conversion som är typ 100%. Om du fortsätter med det, och det finns några till som vi har, så det var det jag var inne på det. Då går ju evigt ner ganska snabbt. Och här är det en underpenetrerad marknad och ganska lång resa och bra bolag. Så att det är ju, ja, även om det har gått bra så ser det inte så dyrt ut.
Nej. På tal om att växa med prisbilden då, Joel, du gillar Vitec vet jag.
Ja, tycker det bara så här trevligt. Nu kommer från en väldigt hög inflationsmiljö. De har egentligen, det är 41 små egentligen vertikala mjukvaror. Tänk om du går till en frisören, om en frisörens bokningsmjukvara som de har. Fast som är så här, och så har de allt ifrån kyrkor i Finland till golfklubbar i Finland till fastigheter här i Sverige. Men i år kommer de få en prisökning med ungefär 4%. Och liksom med egentligen enda kostnaden de har, det är deras personal som står ungefär för 50% av totala kostnaden och är hälften av försäljningen. Så du får en hävstång på den här prisökningen. Så att utifrån den här 4% prisökningen, med uppförsäljning, till nya kunder så har du en tillväxt på 8-9% organiskt minst, vilket är väldigt fint. Men just Vitec, det tycker jag är så trevligt, det är att vinst per aktie hänger med. Just nu står aktien ungefär 550 kronor. Då tycker man, aj då, den har studsat upp ganska mycket sedan tidigare. Mm. Men om vi kollar hur mycket den har studsat upp sedan de var nere på 400-440 så har faktiskt vinst per aktie hängt med.
Så att optiskt... Och det, det är det vi ser i grafen här.
Ja.
Vinst per aktie smal så gul linje här.
Ja, så optiskt ser ju kursen ut har gått upp jättemycket. Men värderingen just nu tillhör faktiskt på lägre intervallet de senaste 5 åren om du kollar liksom på EV/EBIT. Och de har en helt stabil balansräkning, kan fortsätta förvärva på över 1 miljard. Och egentligen bara takta på sakta men säkert. Så att det är ju en väldigt, väldigt trevlig story att du får den här prisökningen bara liksom mekaniskt och sen fortsätter arbeta på.
Mm. Några tankar om Vitec?
Fantastisk resa och fantastiskt bolag som har gjort det jättebra jättelänge. Mm.
Hörrni, klockan går mot att vi ska stänga igen. Jag vill bara återvända till Stockholmsbörsen och vi har pratat lite grann om Intrum. Jag vill bara uppdatera er om hur utvecklingen går där. Nu är kursen ner 25%. Så att oron kring detta bolag och som kanske behövs då en kapitalinjektion om man ska gissa på någonting på en sån här kraftig nedställd på sådär en 80% bara i år.
Det krävs någonting där och jag har inte koll hur obligationerna handlas idag för det ser ju ganska mycket kring liksom vart det ska framåt och kring vilka åtgärder de måste ta, men igår fick de ju ordentligt stryk så att de kommer nog behöva, det är inte bara 1 eller 2 miljarder, jag tror man behöver kliva in mer i det där bolaget.
Ja, just det, och då ska man lägga till att det finns ett börsvärde här på 1,9, ja. Knappt 2 miljarder så att det kan ju göra ont om vi hamnar där. Nu hamnar vi på en liksom tråkig avslutningsnot. Det skulle vi ju inte göra. Vi skulle ju prata om att börsen ändå har mått bra och fortsatt mår bra och fortsatt är upp så där faktiskt. Vi taktar upp här 0,3% in i helgen. Får se om det där kan stå
sig. Jag kan påminna då om småbolagsfonder i genomsnitt i Sverige de sista 25 åren har gått upp med 1700%. Det är absolut bäst. Sverigefonder kanske är vad jag kommer ihåg om det är 1000% och globalfonder är 700% eller något sånt där. Det ska man komma ihåg om man tänker i sitt långsiktiga sparande. Och det skulle nog Joel stryka under på att över tid så är det stigande vinst som skapar avkastning på lång sikt. Och de små bolagen har lättare att växa vinsten än de stora bolagen. Så även om storbolagen har gått bäst de sista 2,5 åren så tror jag ändå småbolagen över lång tid, om du sparar på lång sikt så är det ett ganska bra läge faktiskt att köpa småbolag.
Inget har förändrats i möjligheten att växa vinst per aktie. Sen 2011 har småbolag vuxit sin vinst per aktie dubbelt så mycket jämfört med stora bolag i Sverige. Och inget har förändrats att de inte ska kunna göra det framöver heller. Sen självklart liksom finns det vissa jättefina stora bolag som kan växa jättemycket, men småbolagen så har det kvar möjligheten på längre sikt att växa mycket. För det är mycket grundare, entreprenörer och liknande som kan driva det framåt.
Ja, men härligt. Det är våras för småbolag.
Vi hoppas det.
Ja, men det är också bra temperaturer där ute. Det blir lite varmare väder idag och hoppas att det blir så också i helgen. Innan dess vill jag påminna om att vi kör både Börsrådet och Börskoll idag. Börsrådet 11:30 och Börskoll 14:00 som vanligt. Joel Fredrik, stort tack för att ni kom förbi här i Börsmorgon. Vi är tillbaka igen på måndag. Tills dess, ha det så gott.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.